citizens of Gotham. You're listening to DC Kasten with Andreas and Jonson, and this is the Season of Crisis with special guest star Freddy.
Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är ju Jönsson och Fredde. Och Jönsson, vi börjar med dig. Är du taggad?
Nej, jag är riktigt taggad. Alltså, sådär, du vet, vanligt crisis-taggad och sen så lite till.
Okej. Ja. Någon speciell anledning till det?
Nej.
Nej. Fredde, experternas expert på kriminellas revansch i samhället. Hur mår du?
Jag mår bra, ja. Jag får fler och fler titlar här. Jag är riktigt taggad nu, för nu ska vi få veta vad som händer med Simon här. Alltså vad hans liksom stora bidrag kommer att vara nu till, i resten av Crisis, för jag antar då. Så att det var ett så dramatiskt slut på det förra numret med honom. Så. Nu blir det mycket Simon här, det ser jag fram emot.
Ja, vi kan väl redan nu kalla det här för Simon-numret.
Absolut.
Det där väl genomsyra allt.
Absolut.
Ja, och det numret, det är ju nummer 10 som vi är framme vid. Så det är, ja, det är bara 3 nummer kvar nu. Mm. Och vi har ju utlovat så här mycket död och sånt. Det har varit rätt så lugnt sista tiden på den fronten. Får vi väl se om det blir någon ändring på detta nu då. Mm. Men vi drar väl igång såklart med en liten summering av förra numret.
Vi bara drar igång. Jag som tänkte fråga hur du hade det, Ander, men det hinner vi tydligen inte nu. Då drar vi väl igång.
Jaja. Jag tänkte jag skulle hoppa över det, så jag slapp den. Men okej. Nej, men vi summerar. Den absolut största grejen som hände i förra numret var ju att skurkarna med Brainiac och Luthor i spetsen slog sina kloka skurkhuven ihop för att utnyttja den här situationen med de halvt merchade jordarna då. Så nästan alla dessa skurkar gör då gemensam sak och tar över Earth S, Earth X och Earth 4. Och hjältarna då, som nästan alla då befinner sig på Earth 1 och 2, försöker bryta igenom en barriär för att ta sig till de här jordarna och lyckas genom att använda sig av det här gamla klassiska kosmiska löpbandet. Så det blir en stor strid mellan hjältar och skurkar, och i slutet av det här numret så får vi se att Simon, som vi då pratar om innan, ni vet, han som varit på Monitors satellit i, vad var det, 3 månader i början av Crisis, förråder skurkgänget och blastar Brainiac till småbitar. Så det ser ut som att han dör. Men vi är inte här för att prata om förnumret, så vi börjar med dagens nummer, och idag är det jag som leder oss igenom det. Mm. Och om vi tittar på omslaget först, så ser vi här 2 stora figurer som står redo för att slåss mot varandra. Och det är nämligen Anti-Monitor och The Spectre. Och i bakgrunden så ser vi hur en massa hjältar virvlar omkring i den här, ja, det är kring den här kosmiska handen som ni kanske kommer ihåg att vi pratade om för länge sedan. Det ser ut att vara det i alla fall. Mitt i den och mitt på hela omslaget så ser vi dessutom Pariah. Ganska liten på omslaget. Inte så att han täcker hela. Men i lösnumret är det dessutom en stor röd ruta med texten Spectre versus the Anti-Monitor, Death at the Dawn of Time. Och ja, några tankar här kring omslaget.
Ja, alltså jag tycker det är ett väldigt kul omslag. Det enda som jag skulle klaga lite på, det är kanske lite grann hur Spectre poserar där, för att han liksom Anti-Monitor ser liksom med nävarna lyfta där och ser ut som att han ska liksom slå till på Spectre. Han står liksom bara med liksom händerna ihopklämda framför sig, precis som att liksom att nej, alltså han är inte riktigt sån här fighting pose, tycker jag. Jag är inte säker på det. Eller det kanske ska visa att han är liksom, han har massor med inre kraft, så han gör sån här liksom Dragon Ball laddar upp energin eller någonting, jag vet inte.
Ja, han kanske gör, han ser ut som han ska liksom göra sig redo att liksom göra en sån här skrotumundersökning på någon.
Ja, precis. Jo, det. Eller ska få bli undersökt om någon. Ja.
Ja. Mm. Ja,
men jag, vad säger du?
jag säger ju som jag alltid säger om det här. Jag tycker jättemycket om det här omslaget. Det är den visan jag har kört i varje avsnitt, och jag håller fast vid den fortfarande. Det här är ju väldigt Crisis, va? Vi pratade om det redan i första avsnittet, den här bilden av hjältar och skurkar som liksom flyger runt i rymden utan någon form av, man vet inte, flyger de själva eller har de kastats liksom. Och så det är coolt att se liksom en av DCs liksom äldsta figurer, inte allra äldsta, men en av de äldsta fortfarande liksom fungerande figurerna, eller använda figurerna Spectre liksom i redo att ge sig an Anti-Monitor. Jag tycker det ser väldigt, väldigt coolt ut. Och så blandningen av skurkar och hjältar, det är sjukt liksom att Starro the Conqueror är uppe i vänstra hörnet liksom, och det är liksom ja, Captain Comet och Starman och alla de här liksom blandade, vad ser vi mer, Uncle Sam, Phantom Lady liksom. Ja, det är härligt. Och då har jag en fråga, för där är en figur jag inte känner igen. Och ni kanske kan hjälpa mig att räkna ut. Precis bakom Wonder Woman, ovanför Spectres huvud, så är det en sån här gul-lila figur som jag inte riktigt kan placera. Ser ni vem det är?
Det kanske är han, heter han Metamorpho, eller? Så jag inte, lite fel färglag. Ja. Nej, jag vet inte.
Nej, alltså, jag tycker inte det ser ut som Metamorpho.
Den där röda rutan jag nämnde med den där texten som där det stod Spectre versus the Anti-Monitor, i lösnumret så täcker den just den där ytan du pratade om, och eftersom den gjorde det så kollade jag upp vilka syntes aldrig i lösnumren, för det är ju några då som försvann, så det kanske då kan vara någon av, jag är osäker på om det är då den här, någon av de här du pratade om, men Shrinking Violet, Kid Flash, Wildfire och Tellus ska det vara, som gömmer sig bakom rutan. Men jag har inte samlingsvolymen framför mig, så jag kan inte.
Men jag kan se Shrinking Violet, Kid Flash och Wildfire, så då måste det ju vara Tellus då.
Ja, ingen säger aning, det. Jag har ingen aning om hur Tellus ser ut, men ja, då går jag på den linjen.
And if you know who it is, please, tell us.
Oh. Nej, det är bra.
Det är du som klipper detta, Vande. Klipp bort.
Den är kvar.
en sista sak jag tänkte också på det här omslaget. Det är också det här med alla de här hjältarna som far runt omkring. Det skulle nästan kunna tänka sig att det är liksom lite grann som att det är en massa actionfigurer. Så de här två stora killarna håller på att liksom kasta mot varandra. Liksom som att det...
Ja, men det gör ju bara saken ännu bättre.
Ja, precis. Ja, absolut. Det är liksom två serienördar som grälar om kontinuitet och kastar sina actionfigurer på varandra.
Ja, jag föredrog pre-crisis.
Ja. Ja, nu ska vi lämna omslaget.
Ja.
Vi öppnar numret som då plockar upp handlingen direkt ifrån det förra numret. Vi ser Simon som står och skurk pratar sådär med Luthor innan han ska döda honom. För ja, som vi vet så måste ju alla ondingar måste ju berätta om sina onda planer innan de utför dem. Och han säger att han minsann visste att Luthor och Brainiac, de tänkte härska över alla jordarna själva efter att skurkarna och hjältarna hade liksom förgjort varandra. Men han hinner inte berätta så mycket mer innan Brainiac, som då inte alls var död, dödar honom med en energistråle som går rätt genom hans hjärna. Simons hjärna, den tar ju upp en stor visuell del av Simon, eftersom han har den ju i en glasbehållare uppe på huvudet. Så det blir väldigt effektfullt när man skjuter sönder den sådär. Mm. Men ja, Brainiac överlevde eftersom han då har laddat upp sitt medvetande i sitt skepp och enkelt kunde då bygga en ny kropp av delarna på sitt skepp. Så det där rymdskeppet som vi pratat om några gånger nu, det ser då inte bara ut som Brainiac, utan det är Brainiac, kan man väl säga. Mm. Och det motiverar kanske det här estetiska valet av skeppet lite mer, vet jag. Så ja, stackars Simon, som spenderade de här 3 månaderna på monitor och satellit. Han dog utan att utföra några större stordåd egentligen. Men sen har vi då en liten speciell grej, det här numret. För längst ner på varje sida så går det en serie parallellt som heter The Monitor Tapes. Vad handlar den om? Den handlar om hur Harbinger tittar igenom all den historia som The Monitor har sparat ner, eller har ni någon annan tolkning av den?
Alltså rent metatolkning så känns det som att det är Marv Wolfman som, jag måste klämma in fler saker som jag inte fick med i resten av serien, så här har ni en extra serie, ja, parallellt.
Ja, jag kommer inte fokusera alls på den i vår läsning nu, eftersom jag tror det bara kommer förvirra lite. Så ni får kommentera på den separat i slutet, om ni vill. Men först, vad säger ni om det där med Simon här då?
Alltså, mitt intryck av det här då, nu har vi skojat väldigt mycket om att vilken stor roll Simon ska spela, och så blir det så här, men alltså, det är nästan, jag vet ju att det inte är så, men det känns nästan som att det här var liksom ett nummer hade en författare, och sen så nästa nummer så hade de gått över till en ny författare som sa, nej men nu vill jag berätta min historia, så att jag ändrar på det här. Nej, han dog istället, och så pratar vi inte mer om det. Alltså, det är riktigt dåligt sådana här överlämnande till nästa författare, men det är ju samma författare. Så nej, det är nog en av de sämsta cliffhangerna i Crisis on Infinite Earths, måste jag tyvärr säga.
Ja, och då har det ändå varit några ganska dåliga innan också.
Ja, men jag tycker att det är lite, just att den är så kass, tycker jag är lite härligt också. Alltså, det är Simon liksom så här, han har varit så jävla kaxig liksom, han har varit med. Och vi gjorde en hel grej av att han kanske dog, men han klarade sig visst, så han kom tillbaka och nu liksom, haha, jag ligger bakom allting. Och så bara han sten död liksom inom en sida. Det är tydligen rätt så planerat det här, för enligt George Perez så ansåg Perez att Simon dels var allt för kraftfull. Han var ju en återkommande skurk i jag tror, Teen Titans. Och såg för fånig ut. Så därför blev han axad här i denna serie. Så det verkar ha varit det här verkar ha varit planerat att detta skulle ske.
Jag kan prata om Perez, hans ritar här, så främst. Jag gillar väldigt mycket hur han tecknar Luther här, när han är liksom torterad av Simon liksom. Man kan riktigt se den här, någon form av liksom psykisk smärta. Han svettas och han liksom spänner sig och sådär. Det är snyggt tecknat. Och sen så också, jag tror att det känns som att det här är nästan lite splatter. Alltså när man får se Simons hjärna flyga ur hans huvud där. Vilket är liksom, det är sedan man får se liksom blod och kroppsdelar och sånt i Crisis. Alltså när folk dör så är det liksom energistrålar, eller de blir brända av sådana här skuggdemoner och sånt där. Men här får man ju se liksom, ja, någonting som skulle kunna vara med i en skräckfilm nästan.
Jag noterar också med Simon där att hans ögon är ju, de är helt svarta, förutom en liten prick som lyser mitt i hans ögon. Det ser nästan ut som en liten liksom ljusdiod nästan. Mm. Men just när han blir skjuten, när hans hjärna flyger ur hans huvud där, så blir hans ögon helt svarta. Mm. Det är som att någon bara släckte ner honom direkt. Mm. Jag vet inte om han... Jag vet inte varför hans ögon ser ut där, men han är väl en människa, tror jag.
Vi får läsa Teen Titans, verkar
det. Vi får göra det. Tydligen ska han inte alls... Han kommer tillbaka väldigt snart igen efter Crisis, har jag förstått. Så att, jag vet inte riktigt hur det förklarades, men... Ja, det...
Ja, men det är skönt.
Det är så det är med serietidningar.
Alltså. Han laddar upp sin hjärna till sitt skepp som ser ut som hans huvud.
Man borde kanske ladda upp sin hjärna någonstans. Ja. Så ifall det här skulle hända. Ja, något mer ni vill säga?
Ja, jag tror det, som sagt, väldigt besviken.
Ja. Vi får sen en kort sekvens med vår gode vän Antro, som ni kanske kommer ihåg som den här grottmänniskan vi träffade i nummer 2. Han som då befinner sig många tusen år bak i tiden tittar och förundras över att himlen plötsligt blir lite röd och märklig. Sen följer några nedslag på jordarna där strider mellan skurkar och hjältar fortsätter då. Vi ser bland annat Earth 4 där skurken Kimo har förgiftat vattnet runt det är väl Earth 4 Manhattan, men Kimo blir besegrad av Negative Woman från Doom Patrol, och på samma jord så strider Robotman och Dove mot Black Adam innan Cole dyker upp och kristalliserar Black Adam så att han blir en kristallstaty typ. Vi får också se Aqualad som förgäves försöker rädda livet på Aquagirl. Vi pratade väl lite om det i förra numret. Vi får sedan besöka Earth S där ett antal skurkar, bland annat Dr. Sivana, Per Degaton, Despero, Hector Hammond håller väl Marvel-familjen fångade. Mm. Vi ser att Billy Batson har munnen förbunden. Mm. Men efter en motattack från bland annat Martian Manhunter som tar väldiga initiativ här och The Atom som The Atom lyckas få av binden från Billys mun så att han kan då utbrista Shazam och förvandlas till Captain Marvel. Mm. Så kommer de ur den där situationen. På Earth X så ser vi Batman slåss mot Calendar Man. Men vi ser också Green Arrow, vi ser Mentor, ser vi väl där, Shaggy Man. Här får vi också se den här ökända figuren Mulder. Alltså det är som, jag vet inte om ni har hört om den, men det är en karaktär som egentligen inte finns i DCs universum, men som George Perez la in efter att den här The Mulder hade funnits på framsidan av en serietidning, jag tror det var någon flash-tidning. Men han läste aldrig tidningen, han bara såg omslaget. För om han hade läst den, då hade han sett att The Mulder, det var i själva verket The Elongated Man som hade klätt ut sig. Så att, och inte ens färgläggaren visste vem den här figuren var, så den målades bara in i en färg då. Så, ja.
Men var är han, The Mulder?
Ja, det är han som står... Han står i regnet.
Är det han som skjuter på Tin?
Ja, men precis. Det är med Hawkgirl där. Mm. You okay, Tin? Mm. Han.
I samlingsvolymen är han gul och grön.
Ja, det är han.
Ja. Ah, okej. Okay. Han är enfärdig i lösnumret. Så han är bara typ grön eller grå. Så. Ja.
Ja, vi måste väl ta med om honom, tycker jag.
Alltså, det är ju helt... Det är ju helt sjukt att Elongated Man, visste ni det att han liksom hade någon slags Jekyll and Hyde ond sida liksom, för vi har ju inte sett honom bland hjältarna.
Nej, det är sant. Det borde skrivas en separat serie om detta kanske. Mm. Men om vi lägger The Mulder åt sidan lite, vad säger ni om striderna här? Har ni några godbitar att plocka ut?
Jag tänkte bara börja med den här antrosekvensen väldigt snabbt. Jag kommer inte ihåg om jag sa det i det tidigare numret när vi sitter om antro där, men jag noterade att hans serierutor ser ju lite annorlunda ut. Alltså de är liksom buckliga och liksom primitiva på något vis där. Och det gjorde det i det tidigare numret han var med också. Det har jag inte tänkt på tidigare. Men jag vet inte, till och med det är bara han som har speciella rutor, antro.
Ja, men det var så man gjorde serietidningar på stenåldern.
Precis, man hackade ut dem.
Med hackiga.
Ja.
Jag tycker det är lite... Det här är tramsigt. Men jag tycker... Jag kan inte läsa hans enda replik, den What's that? A fire in the sky. Utan att göra det melodiskt. A fire in the sky. För att på sidan innan så ligger ju molnen väldigt nära jorden här. Det är nästan som rök på vattnet där, kan man säga. Och så ser man att himlen har blivit någon slags djup lila färg. Men låt oss gå vidare.
Det är mer de här Crisis-musikalen vi håller på att skriva.
Ja, precis. Ja, och man måste ha en bit jukebox också i Crisis-musikalen. Och på tal om att vara munkavlad, jag tänkte, alltså de munkavlarna runt Marvel-familjen är ju fullständigt värdelösa. Mm. Alltså, de visserligen täcker munnen, men alltså, alla hade ju med lätthet kunnat säga Shazam under dem.
Men det här är också, det här är klassisk Captain Marvel, hela den här sekvensen att Billy Batson är fångad, han får en munkavel över sig, någonting orimligt händer för att, som gör att han får av den igen och kan säga Shazam och bli Captain Marvel. Det finns så många Captain Marvel, säger jag som Captain Marvel-expert, där detta händer. Ja, munkavlar ser oftast lite dåliga ut också, men Jag älskar att The Atom här faktiskt får möjlighet att använda det här, just att ja, han är ju en fantasyhjälte nu, så han har ett svärd och så får han använda det till någonting också.
Men jag gillar att han säger liksom så här: shake your head if you're Batson. Mm. Så om han då skakar på huvudet, så, vad är det? Är det ett nej då? Du ska skaka upp och ner.
Och det gör han inte, han säger umf istället. Så... och det, men han säger Batson, men alla de här är egentligen Batson och, eller ja, några. Jag måste påpeka det att vi får se några nya delar av Marvel-familjen här också. Vi får ju nämligen se The Lieutenant Marvels, som är, man ser dem jätteotydligt i den här scenen när de tittar in genom fönstren. Men det är tre andra killar som också råkar heta Billy Batson och därför också har Marvels förmågor. Så det är ju naturligtvis de som, och de har sina smeknamn där. Så det är en som heter Tall Billy, en som är Fat Billy och en som är Hill Billy.
Gjorde de det bara för det? För
ja,
det skämtet?
Jag tror det, men nej, det, jag är så glad att de fick vara med, och vi kommer få se mer av dem i framtiden de också, så.
Gött.
Det här är ju en cast-serie som, eller hela DC-casten är ju lite grann till för att driva med John Jones, Martian Manhunter. Men han är ju väldigt, väldigt cool, ja. I den här lilla sekvensen. Jag tycker det ser så jäkla fräckt ut när han fasar in genom väggen liksom, och I'm tired of you humans, tired of your evil, tired of your lust for power. Out of my way, Deathbolt! Alltså, det är coolt.
Ja. Mm.
Tänk att det har gått så långt så att till och med Martian Manhunter tar initiativ.
Ja. Sen så har vi till exempel när den här, hon besegrar Kimo, det är ju väldigt coolt gjort, alltså liksom negativt, hon liksom sveper sig runt om honom och sådär och liksom så att han exploderar. Det är också väldigt snyggt gjort, måste jag säga.
Och fullständigt livsfarligt, alltså han är ju fylld med syra.
Ja, men hon är
alla människor som står runt honom är ju fetdöda nu om de inte redan var.
Ja, jag tror att de var nog redan den, med tanke på att det är liksom, ja, hur havet ser ut, så ja. Men jag gillar också här, det blir såna, det är mycket name drops i Crisis här då, men den här lilla sekvensen med Dove och Robotman, det är så många name drops här liksom, att that's Robotman and Dove. It's time for Cole to do her act. Who dares attack Black Adam? Det är så många namn som måste få komma med.
Jag uppskattar det ändå. Det är mycket lättare att ta reda på vilka de faktiskt är. Så det hjälper ändå, men det låter ju väldigt märkligt.
Och sen så ger det också de lyckas sammanfatta Dove väldigt bra här i typ en ruta bara, eller en eller två rutor, för Robotman säger ja, vi kan slå igen honom nu, och Dove bara stoppar honom och säger nej, för det, ja, vad han säger, it's not right to hurt someone else no matter what he did to us. Så det är Dove, bra sammanfattat här. Han är liksom en fredlig superhjälte.
Ja, men jag tycker det är lite härligt, för jag menar, som Ditko skrev honom tydligen, så var han ju liksom fredlig, men det fanns ju en underton hos Ditko av att det var det sämre alternativet. Så att liksom Dove skulle vara liksom mesen snarare än pacifisten liksom. Så det är gött att se att i en annan författares händer så är han mer
sympatisk,
mer eftersträvansvärd.
Ja. Och sen naturligtvis när vi är på Earth S här, det blir ju ytterligare en isordvits här nu också. And I'll say that it appears we have our force on ice.
Är det så Dr. Cyber pratar?
Alla som pratar, säger isordvits, pratar om österrikisk dialekt, så är det bara det.
När Dr. Cyber dök upp i bakgrunden, så tänkte jag, ska det vara Dr. Poison kanske, den här gamla Wonder Woman? Nej, det var Dr. Cyber.
Dr. Poison, så heter han.
Ja, precis. Dr. Poison har ju långt svart hår och en mask. Precis. Helt annorlunda från Dr. Cyber.
Och så jag glömde nämna bara Marvel-familjen här. Vi ser också Uncle Marvel återigen. Till skillnad från de andra så är inte han förvandlad för att, eller han har ju sin kostym på sig för att han har inga superkrafter, utan han klär ju bara ut sig till Captain Marvel, och de andra låtsas som att de inte vet om.
Det är ändå en väldigt snygg detalj att de tecknade in det.
Ja. Ja. Och just det, jag älskar tanken på att de här skurkarna tycker att vi måste ju fånga hela Marvel-familjen, och så måste vi fånga Uncle Marvel också. Ja, vi måste fånga Uncle Marvel också.
Annars skulle han bli ledsen.
Han har ju besegrat Black Adam en gång, så att, ja.
Ja, ska vi gå vidare?
Ja, det är bäst.
Ja. Okej, okay, så det är då strider på alla jordar åt höger och vänster, men plötsligt så kommer det då en stor vånad som lyckas få allas uppmärksamhet och därmed pausa alla strider. Det är en gigantisk Spectre som uppenbarar sig. Det är ju en av DCs mest kraftfulla karaktärer, och vi anade väl att Spectre skulle dyka upp med tanke på att han prydde omslaget till det här numret. Och Spectre säger att nu får ni sluta slåss. Det finns mycket viktiga saker att fokusera på. Anti-Monitor är fortfarande i livet och har flytt bakåt i tiden till innan jorden ens fanns, till the very dawn of time itself. Och därifrån ska han då ändra hela multiversumets historia genom att det kommer bara ha funnits antimateria och ingen positiv materia. Sådär. Så Spectre säger att nu måste vi agera tillsammans, skurk som hjälte, och dels åka till The Dawn of Time, där antimonitor är, och dels måste vi också åka till planeten Oa.
Hela natten.
Så då... Just det. Så de behöver dela upp sig i två gäng då. Brainiac och Luthor, de grymtar lite, men kommer ändå fram till att ja, jo, vi får väl gå med på det här då. Om Anti-Monitor får göra sin grej så kommer ju alla dö, och då kan vi ju inte skurka, ni vet. Klassisk motivationen för skurkar och hjältar att bli kompisar för tillfället. Så därför så samlas hjältarna, de samlar ihop sina tidsresekaraktärer, kan man väl säga, på ett ställe för att förbereda för avfärd. Och det är Rip Hunter, det är Legion of Superheroes och så vidare. Och vi får se en liten sekvens på Earth 2, Superman som pratar med sin fru Lois. De har en fin liten stund här. Lois är väldigt orolig. Detta ser också Alexander Luthor som smyger lite på dem i bakgrunden här. Vi lägger väl den biten på minnet kanske, ja, för framtiden. Men precis när de är redo så dyker också Superboy plötsligt upp. Superboy från Earth Prime, som vi ju pratade om för några avsnitt sen. Ni ska få komma in och kommentera lite här, tänkte jag. Men jag måste nog börja med att prata lite om tidsresebiten här.
Ja, jag ska hämta lite popcorn.
Ja, precis. Varför? Varför har de så bråttom att stoppa Anti-Monitor?
Precis, om han nu det har också samma sak som jag undrade.
Om han nu har åkt superlångt bak i tiden. För, alltså, allt han tänkte göra där har han ju rimligtvis redan gjort. Eller hur funkar tidsresor egentligen?
Yeah.
För inte fan kan väl tiden gå samtidigt på två olika tidpunkter, för då finns väl inte tid överhuvudtaget. Yeah. Eller ska vi bara förklara detta?
Välkomna tillbaka om några veckor.
Ska vi bara förklara det här med time is in flux, eller time has gone crazy, precis som de här fem jordarna? Nej, jag gillar inte detta.
Nej, jag håller med här. Alltså, det känns som att de borde redan, alltså, om Ant-Man tar ögon bakåt i tiden, då har det ju redan hänt. Då har de ingen möjlighet att stoppa det.
Nej, precis. jag kommer återkomma till det här sen när de väl åker. Men några tankar om detta, eller om något annat av det vi just läst, kanske om Superboy.
Jag måste börja med, jag gillar att Spectre i princip, han säger, alltså när Spectre dyker upp, det han säger är i princip, okej, nu får det vara slut med filler, nu måste ju fortsätta med handlingen.
Sant.
Jag tyckte, du sa det så fint, Ander, liksom, nej, nu får ni sluta upp med det här. Det blev, Spectre blev liksom så här, nej hörni, nu får ni gå och städa er rum. Ja.
Men han är ju så snyggt tecknad också här när han liksom, men det är som bara hans mantel, hans handskar och så hans ansikte som liksom mot den mörka rymden där, det är jättesnyggt.
Mm. Alltså det är en av de snyggaste bilderna i Crisis, alltså. Mm. Det är så jäkla snyggt. Mm. Och liksom, alltså, nu är ju Spectre en personlig favoritkaraktär och så vidare och så, va? Men jag tänker inte låtsas som att han inte ser väldigt fånig ut. En väldigt blek naken man i gröna kalsonger. Mm. Och av någon anledning handskar. Mm. Men liksom, se så mycket man kan göra. Det här är ju bland det fantastiska med superhjälteserier liksom, att man kan ta de här liksom till synes fåniga koncepten och göra det så jäkla snyggt.
Precis. Jag gillar det här, vi kommer återkomma till, vi ska ju lägga på minnet det här med Lois och Superman här när de har den lilla konversationen när Alexander tittar på, men jag ska inte avslöja vad som händer, men det här känns som ändå en av de relativt bra uppsatta sakerna, alltså jämfört med hur ofta det inte har hängt ihop i Crisis, så känns det här ganska ändå relativt hyfsat bra planerat mot vad som kommer att hända med det sen, som vi kommer att se. Så att, bra jobbat den här gången.
Ja. Verkligen. Ja, jag tycker det är fint att han ber henne vakta hans chips också innan han sticker.
Exakt.
Just det.
Men sen så den här grejen med Superboy Prime då, att han dyker upp här då, och liksom, det var ju som vi sa då, jag tror att jag sa det förra gången, jag beskrev det här då, att det hade gjorts en serie där han träffar då Stålmannen och de har äventyr tillsammans, och sen så försvinner han. Och här så säger han, de här, okej, nu har alltså Earth Prime, hans hemjord, den har så gått under. Men så vitt jag vet så får man aldrig se det i någon serie. Alltså, det skildras aldrig alltså, i någon sån tie-in till Crisis, utan man får lite bilder i efterhand i framtida serier och sånt där. Men det är så roligt för att alltså, Superboy, han säger det här till själv så här, even I don't know how I disappeared, but I'm here. Det är nästan som att han är medveten. Det känns som att det blir en sorts metakommentar återigen här, liksom att ja, vi skulle ha haft en serie med det här, men vi hann inte med det, så att ja, det händer bara. Acceptera det.
Men liksom, det är ju jättepassande då att han kommer från Earth Prime. Mm. Metaberättelsernas hemvist. Ja. Där är när Spectre har ropat ut att alla ska sluta bråka nu, för de ska komma in och dricka saft, så är det en massa rutor där liksom alla som kämpar, de tittar upp i luften liksom på Spectre. Vi får anta att han liksom på något sätt projiceras över alla jordarna. Mm. På något sätt. Men i en av rutorna där så kan vi se hur The Creeper har Deadshot i en sån här liksom armen runt hans hals. Alltså man kan ju nästan föreställa sig att han har suttit liksom och gett honom en sån här gnuggis i pannan eller någonting där. Så Deadshot så liksom sitter fast, släpp mig!
För det här är verkligen Spectre, han är verkligen som fröken som säger till barnen på lekplatsen, okej, nu är det slut, nu får ni sluta bråka här nu.
Ja.
Ja, verkligen.
Och hela de här sekvenserna, de olika fighterna är ju också, där är ju ett gäng såna här folk som ser ut att dö, men de repar sig. Mm. Tin blir ju skjuten i magen, men han är ju en robot, så han får vi väl anta överlever. De spränger Shaggy Man i luften, men Shaggy Man är också en robot och han kommer komma tillbaka. Och vi ser en kort ruta på... Ja, men precis. But she caught me in the... Ja, vi ser också en kort ruta på Hawkman som ligger liksom helt död. Mm. i Wonder Woman och Nordas armar. Men han kommer också repa sig. Vi kommer inte få se det, men han kommer också repa sig.
Vi ser lite av det i The Monitor Tapes, faktiskt.
Ja, just det.
Men, ja.
Mm. Mm. Då kör vi vidare då.
Ja.
Men efter Superboys då plötsliga framträdande så kan väl äntligen alla hjältarna komma iväg till dåtiden då. Men nej, precis när de ska sticka så bryter då Uncle Sam in och håller ett litet tal. Ett ganska fint tal om att oavsett bakgrund och religion och ursprung så har alla samma mål med den här kommande striden. Att kämpa för sina liv och för sin frihet. What a cornball, säger the Lord of Time. Men nu är det då dags för alla att åka genom tiden. Och här är det då ett ganska så spännande samarbete där, om jag förstått rätt, så är det en massa tidsmaskiner som ska transportera allihopa här. Och sedan är det ett gäng karaktärer med elektricitetskrafter då, till exempel Black Lightning. Och sen har vi ett gäng med magnetkrafter som vår gode vän, får jag tala med chefen Polaris. Och tillsammans ska de här gängen med elektricitet och magnetkrafter stråla sin energi, den elektromagnetiska energin som jag antar att det blir av detta, mot Gold, Metal Man Gold, som agerar som någon slags uppsamlare av den här energin, som driver de här tidsmaskinerna, och sen samtidigt så springer de två kvarvarande flasharna, det är Wally West och Jay Garrick, jättesnabbt runt de här maskinerna för att, jag tror det är för att konvertera den här energin. Och ja, parallellt med det arbetet så åker Luthor med hjälp av The Lord of Time och ett gäng skurkar då mot Oa. Fast 10 biljoner, eller miljarder är det kanske, år tillbaka i tiden. Så vi har då tidsmaskinsgänget som ska till Antimonitor och så är det Luthor-gänget som ska till Oa. Och vi får också en superkort interlud där Brainiac beräknar att chansen för att de ska lyckas, den är 0,00032. Men vi vet ju också att Brainiac inte hade riktigt superkoll på beräkningar i förra numret, så jag vet inte hur vi ska tolka det. Och sen så mitt i allt detta får vi också bekräftat att Aqua Girl, hon överlevde inte. Okej, okay. Nu åker alltså ett gäng karaktär genom tiden, så vad säger ni så här långt?
Ja, alltså
där är precis innan de åker, det var en grej jag missade där. De pratar, Jay Garrick och Wally West pratar om att de fortfarande inte har funnit Barry än. Och jag finner det lite makabert att liksom endast vi vet att han är död.
Ja.
Jag tycker det är lite fint och lite hemskt på samma gång.
Wally, han kommer ju fortsätta liksom prata om det här i som resten av framtida nummer, så här att när ska vi hitta Barry, alltså det är liksom, han är oroad sig väldigt mycket för Barry, och det är ju sorgligt.
Ja, men verkligen, och jag ser nu när jag tar upp detta att Elongated Man har bytt tillbaka till Elongated Man och står på hjältarnas sida efter. och när jag ändå har ordet så måste jag säga, alltså Uncle Sams tal där, jag älskar det talet. Det är en av mina liksom topp 10 ögonblick i Crisis on Infinite Earth. Jag vet att jag har svårt att hitta negativa saker som jag tycker så fruktansvärt begå om den här serien, men jag älskar det talet. Sen undrar jag om han fattar exakt vad det är som de ska göra.
Han, och det är lite sådär, alltså, hans tal är lite sådär generiskt hållet, alltså, liksom, det är inte väldigt specifikt, utan det är liksom bara, ja, kom igen nu allesammans, det är sådär allmänt uppmuntrande.
Det är väldigt mycket såhär freedom och liberty, och det är såhär, det är inte riktigt det handlar om.
Nej, nej.
Utan det handlar om att existera eller att inte existera här. Det är fundamentalt. Men det är inte om vi får fria val under Anti-Monitor eller ej.
men jag tänker, det känns lite grann som att det är liksom innehållet i talet, det är inte lika viktigt med hur han framför det. Liksom. Det är som, man hör talet och tänker, det där lät bra, och så tänker man efter, men vad var det han sa egentligen? Ja, men det lät bra. det är Uncle Sam, och han håller ett tal som låter bra.
Jag undrar om det här talet förändrar någonting. Liksom för striderna som kommer, och så att Aquaman, vi ser Aquaman stå där med armarna i kors och lyssnar såhär, det är bra grejer han säger, om det liksom motiverar honom till att göra en extra bra strid eller något sånt.
Sargon the Sorcerer ser ut att ha så jäkla tråkigt utan efter i alla fall.
Han tittar ner i marken bara, åh gud.
Och Fantablady står bredvid honom och bara, ja, han gör så här varje gång. Varje gång vi ska ut så gör han så här. Och det är ju en sak när vi ska ut i strid, men det är också när vi ska typ ut och äta. Och jag bara, ja, så här är det att jobba med Uncle Sam. Men där finns samtidigt någonting fint med, alltså jag älskar liksom, so that's it folks, we're fighting to preserve life and liberty, so let's give it our best shot, eh? Alltså det är jättefint.
Jag önskar bara ha sagt God bless America i slutet.
Men sen så gillar jag gillar också hela den här teknologin att de bygger upp här med den här tidsresan med att okej, de ska ha metalmän och då just att de har flera olika elektricitetsfigurer och flera olika magnetfigurer som de kan använda för att bygga ett elektromagnetiskt batteri liksom. Det är som att det finns superkrafter för alla ändamål som man kan ha till någonting, och det finns flera karaktärer som har passande superkrafter också, så att jag älskar att de använder det på nästan lite vetenskapligt sätt här.
Ja, men verkligen, det är snyggt.
Det är väldigt praktiskt.
Ja. Och sen så den här sekvensen då om Aqua Girl, alltså det är inte alls lika stor grej som typ Supergirl eller Flash eller sådär, men det är ändå, alltså Det tecknas ju ändå bra. Det är det här som jag sa i något tidigare nummer också, att det här med att man ser folk som gråter under vattnet och det liksom tårarna rinner ut som bubblor liksom. Det är väldigt snyggt tecknat. Men jag vet inte, vet ni varför de dödade Aqua Girl? Alltså fanns det någon särskild sån här anledning till att hon måste vi ta bort? Eller som Supergirl var ju liksom okej, för att det ska bara vara Stålmannen som är överlevaren från krypton. Men vad var grejen med Aqua Girl? Vet ni det?
Nej.
Ingen aning.
Alltså det anledningarna till att de har ihjäl karaktärer verkar ju liksom gå från extremer liksom. Alltså redaktionen vill ha bort den här karaktären så, och därför dödar vi den, och vi kommer ju se. Tog inte du upp det i förra avsnittet, Ande, att det var någon som dog för att han var för ful? Ja, Bugga i Bandit. Och så vidare liksom. Det går ju till extremer här, men det kanske bara är liksom, det här kanske bara är en i mitten. Någons, vi behövde döda en, vi tar en undervattenskaraktär. Det fick bli Aqua Girl.
Har ni någon relation till Aqua Girl eller?
Ingen.
Det enda jag vet om henne är att hon dör här.
Men vi får lämna den döden bakom oss helt enkelt. Och nu äntligen så ser vi då hur hjältarna åker till The Dawn of Time. Allt är helt vitt här. Och vi ser hur en gigantisk antimonitor står mitt i det här vita landskapet med Pariah fångad i någon slags strålning mellan sina händer. Och textrutan här så säger han, eller han säger inte, utan det är den här textrutan i hörnet som säger att det är time before time. Så jag antar att det inte finns tid då. Men i nästa andetag så säger Antimonitor, I have been awaiting your arrival here. Och så säger han, I have been disappointed it has taken you so long to find me. Så jag ger lite upp här. Det finns ingen logik hur tiden ska funka. Men ja, Pariah varnar dem att åk tillbaka, det här är en fälla, bryr inte om mig, hela den här krisen, det är ju ändå mitt fel, så jag förtjänar att dö ändå. Vi minns ju att det är hans experiment som gör att den här antimaterian sipprar ut i hans universum. Men då säger Antimonitor att det var inte alls Pariahs fel, utan att Antimonitor bara utnyttjade hans experiment för att konvertera antimateria till energi, och sedan typ förstörde hans universum med den energin och blev starkare och kunde bryta sig ut. Så Pariah säger, jaha, så det var inte mitt fel ändå. Och Lady Quark tänker, det var inte Pariah som förstörde mitt universum, så nu är jag inte sur på honom mer. Och jag förstår inte riktigt här, men jag tolkar det som att istället för att Pariahs experiment utlöste att antimaterian började äta sig in i universumet, så, som då gjorde att Antimonitor vaknade, så var det snarare så att han bara öppnade liksom en liten dörr på glänt, ja. Och att Antimonitor från sin dvala då, för jag minns det som att han var väl liksom låt han och sov typ eller sånt. Mm. De hade slått varandra. På något sätt då lyckas han ändå konvertera den här antimaterien i det experimentet som utfördes och använda den för att bli starkare. Så det var snarare en aktiv handling som krävdes från Antimonitor, ja. För att det skulle bli en kris då, än att det var Pariahs fel. Jag kan ju ändå tycka att lite var det ju ändå ditt fel, Pariah. Mm. För utan ditt experiment så hade ju det här inte kunnat göras.
Men precis. Kan jag också flika in här? Jag håller med bara det du säger. Att liksom, är det inte lite Pariahs fel ändå?
Ja.
Det är inte liksom direkt, han är inte direkt ansvarig för att förstöra sitt eget universum, men han är ju det ändå. Ja.
Ja, om man tittar här rent krasst på det så tolkar jag det ändå som att hade Pariah inte gjort det här så hade vi inte haft någon kris. Och då är det svårt att ta all skuld från honom. Men eftersom Lady Quark förlåter honom så får väl vi också göra det då.
Ja.
Men efter att det här snacket är avklarat så kan då striden äntligen börja. Och alla hjältarna attackerar Antimonitor. Vi har Stålmännen, vi har Firestorm, vi har Captain Marvel, vi har Power Girl och en massa andra kraftfulla hjältar. Sen så har vi också Batman och vi har Robin som står och tittar på och säger att vi kan inte göra något mer än att stå här och ge dem lite mod och hopp. Så det var ju bra att vi åkte med.
Ja, så kan du göra Batmans replik här, snälla. Jag måste bara höra det.
We can share our courage. We can give them hope.
Ja. Det var ju, jag är nog inte den första som undrar varför de skickar med Batman från första början. Men jag gillar, det jag kan gilla i det ändå.
I am the night.
Jag kan ändå gilla att han tydligt ställs åt sidan här. För jag tror att han ändå hade kanske haft en mer aktiv roll om serien skrevs idag. Någon slags bat-utrustning som gjort att han ändå hade kunnat vara med. Eller sånt.
Alltså då hade ju Antimonitor varit the Bat-ny-monitor. något sånt.
Anti-Barbatos. Vill ni säga något mer om den här sekvensen så passa på nu.
Ja, om vi går tillbaka till början av den här biten, det är det här med att Superman måste flyga med Alexander Luthor före alla de andra. Och de säger någonting om att Alexander Luthor måste tydligen öppna en portal till antimateria-universumet innan de andra kommer till The Dawn of Time. Men om de är i The Dawn of Time, då finns väl inte antimateria-universumet? Så varför måste de göra det? Det är lite förvirrande varför hela den här grejen är med faktiskt.
Ja, det har du rätt i. Annars är det ju en snygg återkoppling till att han faktiskt var tvungen att öppna den här antimateria-porten i, det var väl förra numret han gjorde det, eller var det förra?
När Supergirlen dog där.
Ja, just det. Det kanske till och med var tre nummer sen. Men du har rätt i att det finns väl ingen antimateria. Ja. Innan det har skapats något.
Nej. Ja. Och sen så, ovanpå allt det här andra med The Dawn of Time och förvirrande är det. Om de nu är i början av tiden där ingenting existerar, då existerar det ingen luft heller. Så hur kan Batman andas? Och hur kan alla de här karaktärerna som inte är liksom, som måste andas luft, hur kan de överleva?
Ja.
Batman can always breathe.
De brukar alltid ha någon Green Lantern eller någon som drar in dem i någon slags bubbla eller något sånt. Men det ser inte ut så här.
Nej. Och sen så Pariah, det är lite intressant för Pariah först när de dyker upp så säger han här, så här, vad heter han, säger go back quickly. Men sen så två rutor senare så säger han don't worry about me, destroy him. Så vill han att han ska sticka eller vill han att han ska förstöra honom. Han ändrar sig ganska snabbt.
Men han kanske tänker att stick hem och förstör. Ja.
Först och främst det här då att Superman säger så här you're already dead, vilket är ju lite ganska dramatiskt för Stålmannen är ju en av de här som jag ska inte döda fiender, men han sa ju till och med tidigare nu när Supergirl dog att jag vill döda Antimonitor och Det verkar som att alla är överens att i det här fallet vi måste döda den här figuren för att han är för farlig.
Ja. Och ni ser där att Martian Manhunter har smugit sig in bredvid och ser precis lika arg ut.
Precis. Det här är klassiskt Martian Manhunter. Det är liksom Superman gör en dramatisk meme, Martian Manhunter gör exakt samma meme.
Det hade ju varit lite kul om de inte hade tänkt döda honom utan bara, you belong at Arkham. Eller något sånt.
Star Labs, de kan bygga en cell till honom. Och sen så gillar jag gillar de här rutorna där de faktiskt attackerar. Speciellt den, där alla de här superna slår på honom med sina knytnävar. För man kan verkligen se här att det har ingen effekt alls. Det är liksom bara alla de här slår och det små vita bonk effekter liksom. Det har ingen effekt alls.
Små vita bonk.
Ja, små vita bonk. Det är namnet på mitt
det är mycket bra
mitt första skiva.
Är det beatpoesi eller är det liksom
någonting sånt.
Är det hard rap?
Små vita bonk. Gör ingenting på ett antimonitor.
Den ja, du får se till när den man kan förboka den.
Ja, du behöver inte förboka för alltid händer samtidigt.
Ja, men jag har väntat väldigt länge ändå.
Ja.
Ja, några mer kommentarer.
Ska vi gå vidare eller?
Ja,
samtidigt som hjältarna slåss mot Anti-Monitor så är då skurkarna på väg mot Oa.
Sa du samtidigt?
Ja. Det läggs upp som det är samtidigt. Här.
Meanwhile!
Helvete. Ja. De är på Oa vid tidpunkten för Kronas experiment. Så ni kanske kommer ihåg den här genomgången av... Harbinger som gav oss den för flera nummer sedan där det förklarades hur Krona tittade tillbaka i tiden och orsakade att ett universum blev oändligt många. Och detta ska då skurkarna, som i det här fallet agerar hjältar då, sätta stopp för genom att förstöra hans maskin som användes i det här experimentet. Men de lyckas inte riktigt. Förvisso så kommer Icicle, Mirror Master och Maldor, The Dark Lord. De tar sig in till den här maskinen. Men medan de bråkar om vem som ska få äran att sätta punkt för multiversumet så dyker Krona upp och dödar dem alla tre. Och här får man verkligen säga att de använder sina namn flitigt här, precis som vi hörde tidigare. Med hur de säger... who cares, Icicle? What hand, Mirror Master? Eller,
Icicle, han ger oss vår sista isordvits i Crisis. Who better than the Icicle put his infinite earth scheme on ice?
Ja, det är bra.
Och där faktiskt, det är ju väldigt passande eftersom Icicle var med i det första Crisis-historien. Någonsin. Crisis on Earth 1.
Ja, det är ju... Då hade han lite rätt i det, kan man. Ja. Men det verkar inte ha gått så bra för skurkarna då, tyvärr. Och dess värre så verkar det inte gå så mycket bättre för hjältarna. För attackerna de utfört på Anti-Monitor, de visar sig ha motsatt effekt. Han använder sig av deras energi för att rikta den mot Kronas experiment, så att när Krona öppnar den här dörren mellan materia och antimateria så är det inte då Guds eller någon annan högre max hand som han kommer att se, utan det kommer att vara Anti-Monitors hand, och på något sätt ska han då använda den här energin för att utplåna all positiv materia så att det bara är antimateria. Och vi ser hur Anti-Monitors hand då börjar samla den här energin, och vi ser hjältarna se uppgivna ut, till och med Uncle Sam ser fullständigt bedrövad ut.
Han har tappat hatten.
Ja, han tänker på all frihet som...
But we gave it our best shot!
Men precis då kommer han, The Spectre, i en lika uppförstorad form och storlek som Antimonitor och möter då Antimonitors hand och greppar tag i den med orden I dare, cruel one, and I will stop you. Och vi ser hur han kämpar mot Antimonitor med hjälp av DCs magiker bakom sig. Så vi har ännu en gång sån här uppsamling av en specifik kraft. De är då bakom honom och ger sina magiska krafter till The Spectre för att göra The Spectre starkare och vara deras kämpe då. Vi ser väl, vad är det vi ser? Sargon the Sorcerer, Satan, Satara, Thunderbolten ser vi där också, Dr. Fate. Men då ser de att Kronas experiment har börjat öppna den här dörren mellan den positiva och negativa materien, och hjältarna inser att skurkarna inte har lyckats med sitt uppdrag. Men The Spectre ger ändå inte upp. Han säger I need more power, och all energi som han då attackerar med och som Antimonitor motattackerar med verkar mynna ut i en jättestor explosion som ser ut att förstöra allt. Vi kan väl läsa de sista orden här. And the universe explodes around him. And from the dawn of creation comes death. It is the end of all that was. To be continued, frågetecken. Och vi ser också såna här, ja, det ser ut som det är glassplitter, men det är väl för att visa att allting då exploderar.
Det är ju det att det är ju själva serierutan som exploderar, och det är liksom det värsta som kan hända i en serie. Du vet att nu är det riktigt allvarligt alltså.
Ja. Och där är numret slut, så vi är igenom det. Så vad säger ni om den här sista biten?
Om vi kan gå tillbaka till den här sekvensen med skurkarna när de här faller i Oa här. Vad heter det? Jag funderar lite grann på den planen där. Det känns som att de bara rusar in och bara liksom och förstöra saker liksom och sådär. De blir ju stoppade ganska lätt av de här andra Oarna som har liksom superkraft också. Hade det inte varit en bättre idé att kanske liksom smyga in eller kanske försöka prata med de här övertygarna om att alltså, ni vet att den här krona, han håller inte på med några bra saker. Alltså, min tanke här är det att där skulle Batman ha kunnat göra någonting bättre. Alltså, han skulle kunna liksom prata med dem även om han inte har några superkrafter. Liksom. Han kan ju vara övertygande. Där skulle alla de här som inte har superkrafter kunna hellre ha varit med där. Men det är väl att skurkarna måste ha någonting att göra också.
Det kanske var att de tänkte att vi attackerar full styrka så här, men så låter vi de här tre smyga sig in från ett annat håll.
Ja.
Mulder och Mirrormaster och Isaac.
Mm.
Jag vet inte annars hur de tog sig in nämligen. Det är lite oklart.
Varför valde de just de tre?
det visar ju sig vara en dålig idé med tanke på att de bråkar mellan varandra.
Jag hade så gärna velat veta hur Mirror Master hade tänkt förstöra den här skärmen med sina speglar.
Jag älskar Mulder. Mulder har en liten lila kjol på sig. Precis. Och på den så har han en liten gul väska. Det är mycket, mycket klädsamt.
You two argue
the Dark Lord.
You two argue while Mulder smashes that screen. Han skiter i något. Och sen så, det är lite kul också, för det här är andra gången det här numret som Luthor åker ut från hjärnattack, mental attack, så han måste bara inte nu igen. Men sen så Ander, du sa det här med att den här handen som dök upp ursprungligen, alltså får vi veta vems var den handen ursprungligen? Det sägs väl aldrig egentligen om det ska vara.
Nej, jag vet inte om det är. Det där är något som jag tror man etablerat lite mer på senare, alltså väldigt nya serier, vad de här händerna är. Jag tror man pratar om att det finns flera händer och att. Men nu är vi inne på omniversum-teorin här lite. Men just i det här sammanhanget så, jag vet inte, men The Hand of Creation eller något sånt är väl det man brukar prata om.
Det är handen från Super Smash Bros.
Kan vara det.
den fanns i alla fall i serierna innan det här.
Okay.
Mm. Så den är liksom inte skapad för Crisis, utan den här den har varit med. Jag tror i Green Lantern-serier har man kunnat se den tidigare.
Den måste väl ha varit med i den här Krona-serien
Ja, precis. Det var nog det.
Ja, ja, så måste det vara.
Sen så undrar jag lite också, vad hade hänt om skurkarna hade lyckats här nu och den här skärmen inte hade dykt upp? Hade liksom Antimon tillbaka som stått där och jaha. Ja. Och han och Spektor tittar lite obekvämt på varandra. Ja. Ja.
Ja, det är oklart.
Sen så älskar jag det här att Spektor, det här är också återigen det här klassiska Spektor, alltså att växa sig jättestor och se liksom jättedramatisk ut. Här ser jag ju hans kalsonger också, men han ser ändå liksom väldigt hotfull ut, måste jag säga. Han äger det gör han.
Ja, det gör han verkligen. Han har ju sytt dräkten själv. Det är också gött.
Ja, något mer om den sista biten?
Nej, det är... Jag ska säga, om man säger som så här, det här är en bättre cliffhanger än förra numret cliffhanger.
Ja, men
det här är en av de fetaste bitarna, alltså. Det är så snyggt.
Ja.
Så nu är det slut på riktigt. Hur många gånger har de sagt det nu? Är det minst än 2 gånger vad jag kommer ihåg?
Ja. Men jag tänkte innan vi går in på tankarna om numret så tar vi den här biten om The Monitor Tapes, den här lilla serien som går längst ner parallellt med allting. Är det någon som vill säga något om den? Och som vill börja?
Har du något att säga, Jansson?
Alltså första gången jag läste Crisis, då hoppade jag över The Monitor Tapes när jag läste det här numret och gick tillbaka när jag läst färdigt numret. Alltså så som vi gör nu och läste dem.
Ja.
Men de gav mig inte fruktansvärt mycket, för även om jag hade hyfsad koll på DC så hade jag inte vrålkoll på liksom mycket av de här, många utav ställena där man tittar in. Jag visste ingenting om Thanagar då exempelvis. Jag visste väldigt lite om Legion. Jag visste väldigt lite om Starman, som vi får se göra en riktig ultraman här för övrigt. Prince Gavin, som jag tror är Starman 2. Silver Age Starman kan man kalla honom. Jag visste ingenting om liksom Omega-män och så vidare. Liksom, så att det gav mig inte fruktansvärt mycket. Nu ger de mig betydligt mer.
Jag kan säga att när jag ursprungligen läste då, jag gjorde ju helt fel, för att jag läste ju det här längs, alltså med varje sida, de här rutorna, vilket är väldigt förvirrande. För att det har ju ingenting med själva handlingen i huvudserien att göra specifikt. Det är till och med något tillfälle där de faktiskt egentligen spoilar huvudhandlingen, för att de nämnde här att när skurkarna och hjältarna gått samman innan det har hänt i serien ovanför. Men alltså, den är väldigt snyggt tecknad här. Den är helt i svartvitt och den är liksom det är ju Perez igen, men han ger den en liten annan stämning än huvudserien, tycker jag ändå. Han gör det väldigt snyggt. Det är liksom medvetet svartvitt tecknat, alltså det är inte för att det ska bli färglagt, utan
Men tycker ni det här är ett bra sätt att få in den här serien på, alltså att lägga det längst ner, eller hade det kunnat passa bättre som, ja, säg 2 sidor som kom efter den här serien i numret?
Alltså det känns som att på något vis, det kanske är liksom att det understryker allvaret i det här numret, att nu är det liksom, nu är det slut på riktigt, som vi faktiskt kommer att säga att det är ju. Så att det här är liksom, det här är ett speciellt nummer på grund av det, och därför kan vi ha den här extra biten liksom, för verkligen, ja, på något sätt det gör det lite mer ödesdigert på något vis, kanske i tanken.
Ja, men vi får ju se, vi får ju lite fakta här liksom, för att vi har, jag tror vi har pratat löst om, eller fakta är de enorma citationstecken, men fakta, vi har pratat lite löst om hur är det på de andra planeterna, är där också 5 universum som samexisterar på samma sätt som jorden gör. Och vi får ju en bit här att gudinnan Exal trycker ihop 5 olika versioner utav en planet till en. Så det måste väl antyda då att den planeten Kurak, eller 6 stycken till och med, de fick in en extra som kläms ihop till en verklighet liksom. Så antydan är väl att liknande men inte samma saker händer på andra ställen. Vilket leder till ännu fler frågor egentligen. Men för att gå in på min poäng jag hade tidigare om karaktärer som dör men inte dör i det här numret. Där är ett par till här i The Monitor Tapes. Starman 2, han dör. Hans tror jag medvetande skulle komma tillbaka i en senare serie. Men för ändamålet är han dör här. Men vi får se här en bit där massa skuggdemoner attackerar Olympos och flera av de grekiska gudarna dör. Vi har ingen aning om vilka, och efter Crisis så rebootades hela mytoset här, så att det har ingen bäring på vad som kommer hända i framtida serier överhuvudtaget. Vi ser också en bit där DC's lite obskyra figur Immortal Man, där han dör för evigt, som de understryker här. Eliminated from all existence. Han dök upp inte alls långt efter Crisis igen.
Och sen
har vi en bit av Swamp Thing. Ja, men verkligen. Men vi har också en bit av Swamp Thing kanske dör, men han redan i samma lilla snutt kommer tillbaka igen.
Jag tycker att de har en liten sekvens också med The Forever People. Det är ju då en av den här New Gods-serien, Jack Kirby's New Gods-serien som vi kommer att prata om i framtiden. De säger här att de använder sina krafter för att skydda sin värld från att bli under. Om man säger som så här, att jag tror inte att The Forever People har krafter som man kan använda för att rädda en hel värld från antimateria. Om man sammanfattar det.
Men du ser, de kör ju sån här Dunebuggy.
Ja, det är deras...
De kör Dunebuggy riktigt, riktigt snabbt.
Precis, ja, det är deras specialbil, för att Jack Kirby älskade att rita olika specialbilar. Men det är sant. De kan nu rädda sig själva. Men
har inte de en typ så här kompis som är extremt kraftfull?
Mm, jag tror sagt, precis, men jag får ändå, det känns ändå som att lite grann att det skulle, han skulle nog till dem också bara göra en Ultraman liksom, men i den här situationen.
Ja.
Ska vi lägga The Monitor Tapes i arkivet?
Ja.
Jag väl tänker att vi får väl dra lite tankar om det här numret i stort också. Mm. Jag kan börja. Jag gillar det här numret lite mer än de tidigare två vi hade. Men lite samma grej här tyvärr, med att det etableras ett nytt hot i detta numret. Så det känns som att vi missar en build-up här ännu en gång. Jag hade gärna kanske sett något som byggde upp till det här tidigare numret, till exempel att vi får se hur The Spectre efterforskar och får reda på vad Antimonitors planer är. Han kommer ju bara in här och...
Ja, de gör ju det i tidigare nummer där, i Flash-numret, det sista, det numret där The Flash dör, i sista sidan så får man ju se att Spectre står och skriker och smärta, och att det antyder att han märker att, och man har fått se att Antimonitor ger sig iväg. Han säger ju till att han reser iväg bakåt i tiden, det kommer jag inte ihåg.
Ja, precis. Men det är ju den, sen har vi inte hört någonting. Liksom. Så, ja, jag hade gärna sett något lite mer där. Mm. Men även om det inte är någon större build-up, så det funkar mycket bättre här, eftersom vi redan fått den här berättelsen om Krona till exempel i tidiga nummer. Så det finns ändå återkoppling här, och jag gillar den delen med skurkarna som tar sig in till Kronas experiment. Det är något kul med att en figur som Mirror Master är så nära att bli liksom tidernas största hjälte. Men, ja, striderna känns viktiga här. Det ställs på sin spets igen, och det är faktiskt... Det är faktiskt väldigt episkt när The Spectre dyker upp där på slutet. Mm. Och sen har jag ju på allvar problem med de här tidsresorna. Jag skojar mycket om det, men jag gillar verkligen inte det. Jag gör mitt bästa för att inte rätta upp mig för mycket på det. Men bättre än de tidigare, tycker jag. De två tidigare nummerna ska sägas.
Jag håller med, alltså, och det är inte lika många sådana här små interlud, utan det är, mest är det liksom huvudhandlingen. Nu går det på liksom, så några korta grejer, men det kanske återigen är för just de här The Monitor Tapes. Okej, vi tar alla interluden, alla de här små sakerna vi måste få ur vägen, och så gör vi en sidoserie med alla de grejerna bara. Det här sista chansen att göra det. Men ja, jag gillar det. Och som sagt, Spectre Antimonitor-striden, det är dramatiskt och det är episkt. Det är, ja, jo.
Ja, verkligen. Jönsson?
Ja, jag låter, som jag sa innan, jag låter lite som att jag upprepar mig väldigt mycket, men jag tycker ju fruktansvärt mycket om det här. Alltså, där är så mycket i det här som jag älskar. Alla de här snuttarna där man får se liksom hjältar och skurkar stå tillsammans liksom, och de, alla de positiva grejerna ni tar upp liksom, skriver jag under på till 100%, och där är så många visuella grejer. En hel del av mina liksom favoritögonblick finns i just detta numret. Jag tidsresorna, jag finner ju dem komiska och de stör mig ju inte överhuvudtaget. Tvärtom så tycker jag om det i hur fullständigt alltså vansinniga de är. Jag förstår helt och hållet din Anders och din Fredrik, era frustrationer på det. Det begriper jag liksom, men det stör mig inte.
Det är ju troget hur tidsresorna har framställts i tidiga DC-serier på något vis. Att de har aldrig liksom brytt sig så mycket om hela liksom Legion of Superheroes-grejen. Kan man liksom prata om i oändlighet hur förvirrande det är. Så det här är troget.
Och sen är det ju liksom... Ja, och sen är det ju en grej av liksom så här att vi pratade om det förra veckan liksom, att ja, men nu kommer den här skurkgrejen liksom från vänster på något sätt liksom, och blir ett ytterligare hot, och sen så i det här numret så vänder man på den steken direkt och gör någonting annat utav det direkt liksom. Men vi har pratat i ett tidigt avsnitt av DC-casten i förra säsongen, så pratade vi om JSA, och där är ju Icicles son med som skurk, Icicle 2 då. Och han, mycket av hans motivering i de moderna serierna handlar om hur han liksom, ja men uppfostrad av Icicle 1 då, och han var ingen vidare bra far, men Icicle 2 tänker ändå följa i hans fotspår, och han tänker på hur hans far liksom dog lierad med hjältarna, och så, som han uttrycker det, in some crisis. Och hur han aldrig själv skulle kunna tänka sig att göra det liksom. Så det hämtas ju grejer från det här i moderna serier som jag tycker väldigt mycket om också. Så det är väl därför också jag är väldigt positiv mot det här. Sen undrar jag, där är två ganska så här blodiga bitar i den här. Alltså dels när Simon får sitt huvud sprängt, och dels när då Icicle Mirror Master och Maldor sprängs i luften. Men på båda ställena så är det liksom vad som ser ut som vatten istället för blod. Hade Geoff Johns skrivit de här och det hade varit 20 år senare, då hade det varit blod över hela sidan.
Ja, det hade varit avslitna kroppsdelar, och det hade varit, ja.
Ja, verkligen. Ja, då får vi väl gå in på bakgrundskaraktärerna.
Ja.
Jag kan väl direkt riva av att min får bli The Molder ändå. Även om det tog mycket fokus i det här avsnittet, så i själva scenen är det ju bara en bakgrundskaraktär. Så.
Och min favorit, jag vet inte om jag haft det tidigare, men det är nog ändå Uncle Marvel igen. Att han ändå anses vara så pass viktig för av skurkarna att vi måste fånga honom också. Han är min favorit.
Ja, alltså, jag är så kluven, för att min första tanke var att det skulle vara stackars Deadshot som sitter fast i Creepers. mitt i en sån här, varför slår du dig själv? Men det höll på att bli Tellus från omslaget. För man kan väl inte bli mer bakgrund än en
bakom
en textruta.
Ja, det är bra.
Så, men jag vet inte, för omslagsfigurer, får de vara med?
Absolut.
Det tycker jag.
Ja, då är det Tellus.
Ja, vi får se om det är Tellus. Du får kolla upp om det verkligen är Tellus.
Jag har smyg googlat i bakgrunden, ja. Det är Tellus.
Vad bra. Ja, super. Då är vi hamn med det här. Två avsnitt kvar på Crisis on Infinite Earths.
Är det verkligen två avsnitt till? För nu är ju allting slut, eller?
Ja, alltså, om det skulle visa sig att det inte är fler avsnitt, så får vi prata om något annat i de avsnitten då. Kan vi snacka om, ja, jag vet inte.
Om Tellus.
Zero Hour.
Ja, någon film.
Så,
eller
du, så du får ur dig lite tidsresa ilska.
Ambush bug.
Ja! Glöm inte i det här Instagram-inlägget. Om det är för 52 likes så blir det specialavsnitt om ambush bug.
Ja. Ja. Tack så mycket, säger vi. Och vi ses.
Vi ses om 2 veckor. Samma läderlappstid, samma läderlappsfeed.
Hej då.
Hej då.
Remember to follow the bat signal to DC Kasten on Instagram and Twitter.